En podcast från Aftonbladet.
Hej, hej, hallå och glad slager. Aldrig tidigare har jag önskat att man kunde snabbspola i en livesändning. Jag är förvånad över att den italienska fotbollsdomaren Colina inte kom in under torsdagskvällen och gav rött kort till tv-producenterna i Wien. Förutom att mycket av allt kring tävlingen handlar om Israels vara eller icke vara i Eurovision måste vi nu också slita vårt hår för att innehållet är så undermåligt att till och med jag ropar efter Hampus Nessvolds Mello-gubbar. Kommer vi känna riktig genuin glädje igen över Eurovision Song Contest eller håller politiken på att krossa tävlingen helt och hållet? Okej, vi är i alla fall glada över Danmark som tog sig till finalen, men torsdagens semifinal gjorde också att Felicia trillade ner på oddslistan. Vinner Finland? Var hamnar Sverige? Finns det någon möjlighet att finalen som underhållning rycker upp sig? Ja, vi har ändå en hel del att diskutera. Välkommen till Schlagerkoll. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig
Tobbe Ek.
Marcus Larsson.
Hur går det med vinervalsandet?
Åh. Nej, inte så mycket vinervals vi hinner med här.
Har ni ätit schnitzel?
Nej, det är mer kebab. För det finns ett antal kebabkiosker på vägen mellan hotellet och arenan. Och de har också öppet sent på kvällen så att man alltid kan få sig en nattkebab. Det är tydligen viktigare än att man ska kunna köpa rena kalsonger på en söndag i det här landet.
Men Tobbe, du pratade om att du skulle äta någon soppa.
Ja, jag har faktiskt inte haft möjlighet att vara på en restaurang så att jag har fått i mig min... nu har jag glömt bort vad den heter bara för det. Så att det blir ingen soppa.
Marcus, har du hunnit besöka någon sevärdhet?
En asiatisk restaurang är väl det mesta. Det var den sevärdheten jag har hunnit med.
Nej, men både jag och Marcus har ju besökt sevärdheten Wiener Stadthalle. Det vill säga arenan för Eurovision Song Contest.
Hör ni att jag försöker undvika att komma in på vad vi faktiskt ska prata om?
Ja det är
men mår ni bra? Mår ni bra?
Vi mår bra.
Oj! Det gör vi, men vi är väldigt trötta. Det blir ju, vi var ju liksom trötta i måndags. och nu är det ett antal dagar till. Igår jobbade jag fram till klockan 3. Jag tror att Marcus kanske jobbade ännu längre. Ja, man blir trött. Startordningen kom lite tidigare än vi hade räknat med. Den kom 2:50. Man hoppas alltid på att den ska komma före 03. Och det gjorde den ju. Men 2:50 kom den. Och sen var det bara att fortsätta chatta med arbete.
Ja, men hörni, innan vi kommer in på startordningen så ska vi ändå prata lite om semifinal nummer 2. Hur många rätt hade ni den här gången då?
8, tror jag.
Jag hade faktiskt 9.
Ja, det hade jag också. Jag hade kunnat haft 10 om jag inte envisades med att för liksom, jag bara, nej men Armenien kanske kan gå vidare istället för Norge.
Och då? För min del så var det så att jag vägrade acceptera att Cypern skulle kunna ta sig vidare med all den falsksången. Så jag hade Lettland där istället. Men jag får skilja mig.
Ja, så kan det gå. Vi kan inte vara bäst hela tiden. Men hörni, det var inga konstigheter att till exempel Bulgarien gick vidare.
Nej, men Bulgariens Bangaranga, det kommer ju bli en av årets största hits. Ett fantastiskt Eurovision-nummer som Benke Rydman har fått till också. Så jag var mycket tveksam till Bangaranga innan tävlingen började. Nu är jag lite av ett fan.
Det är helt otroligt, Marcus, att du gillar den här typen av låt. Jag är glad att vi har fått över dig på vår sida här.
Ja, men det är ju inte så mycket annat att hänga i julgran, så jag får ju nöja mig med det. Det är roligt med Bangaranga. De har ju fattat, Bulgarien har ju fattat att det är roligt att sjunga Bangaranga efter varandra tillsammans.
Men det här, alltså, det är ju någonting med att man kan lyssna på låtar inför Eurovision och tycka att några är bra, några är mindre bra. Men sen kommer man och så ser man scenshowen. Åtminstone för min del så kan jag vara så här, en låt som jag verkligen har gillat innan. Och sen så är det en dålig scenshow eller ett dåligt liveframträdande, en dålig sång. Då plötsligt sjunker mitt intresse för den låten. Det blir en låt som jag inte lyssnar på efteråt. Och åt andra hållet då så så upptäcker man låtar med ett starkt framträdande. Och då kan man börja lyssna på den också, trots att det kanske egentligen framträdandet som är det bästa.
Det är det som är det mysiga med Eurovision, eller hur?
Ja, det är exakt så det funkar. Alltså jag tycker fortfarande inte Bangaranga är speciellt stark när den lämnar rutan.
Jag förstår dig och jag hör dig. Men okej, Tobbe, du var lite besviken över att typen inte levererade i sången.
Nej, jag var inte besviken. Hon har inte kunnat sjunga överhuvudtaget.
Men hon var ju glad. Hon var ju jätteglad.
Ja, och lättklädd. Alltså, ja, hon kan ju inte ha gått, förlåt, men hon kan inte ha gått vidare på grund av sånginsatsen. Så det är inte jurygrupperna, utan jag tror att det har suttit heterosexuella män och Love Island tittare i Storbritannien och röstat på henne.
Perfekt, jag är glad att den är vidare.
Tobbe har faktiskt rätt där att det brukar, när artister sjunger så dåligt som hon gjorde igår, då brukar de faktiskt inte lyckas i Eurovision. Alltså, det är inte vanligt. För det var ju under all kritik. Men det skete med. Det var mycket eld och det var fart och fläkt. Och alla bara skete i det. Det var bara att sjunga jalla.
Men jag tänker också att någon som inte levererade sången var ju Ukrainas sångerska. Det var ju riktigt jobbigt att lyssna på faktiskt.
Ja, men det spelar väl ingen roll. Ukraina hade ju kunnat skicka en träsko. De skulle ändå
gå till tal. Jo, jag vet. Men det är det som jag menar. Här är skillnaden också. På att en som kommer från Ukraina och sjunger dåligt kommer alltid gå vidare. Så är det ju.
Ja, men utifrån rådande världsläge så ser det ut så nu.
Ja, men också jätteroligt att Danmark gick vidare. Alltså otroligt performance. Men det känns ju ändå som att det kanske inte har varit så bra i röstningen när man ser var han har hamnat sen i startordningen.
Ja, men det där är svårt. Alltså jag och Tobbe har diskuterat Danmark hela veckan. Jag tycker det är en av mina tre största favoriter i år, Danmark. Men Tobbe misstänker ju att det är mest väströster som kommer att gå dit. Och nu verkar ju spelbolagen vara inne på samma sak. Jag har väldigt svårt att placera Danmark förutom att de kommer bli topp 10, men sen vet jag inte.
Men nu har vi ju sett startordningen, de går ut som nummer 1 i finalen. Man vill ju såklart öppna med någonting som drar igång showen. Marcus och Martinus gick ut som nummer 1 i Malmö 2024. Men de sätter ju startordningen både baserat på hur man ska hinna med alla scenbyten och så vidare, men också på hur röstningen har gått. Och jag fick hjälp av en bekant, Ben Robertson på EC Insight. Han satt bredvid mig när startordningen kom. Och det har inte varit några tidigare vinnare än startnummer 9. JJ och Loreen var startnummer 9. Innan dess får vi gå tillbaka till 2003 och Sertab som hade startnummer 4. För att hitta vinnare så tidigt i startordningen. Så att med det, det här innebär, jag skulle inte säga att det här innebär att EBU har sänkt Danmarks chanser. Utan kanske är det så att de inte har fått så mycket röster som favoritskapet på förhand skulle ha gjort gällande.
Ja, vi får se helt enkelt. Vi kommer prata lite mer om startordningen och sådär också. Men jag blev också glad att Albanien gick vidare, att vi fick en riktig Balkanballad med.
Va? Ja, riktig och riktig. Jag gillar Albanien. Jag tycker ju Kroatien är starkare i min värld.
100%, men från den här semin.
Ja, om den ska, vad, hur man nu ska definiera Kroatiens bidrag. Men det är ju fascinerande staging i den Albaniens låt. Nej, idén att ta slut kan man alltid sjunga om mamma, och det är en hyllning till den eviga kärleken mellan barnen och deras mödrar som låter som en dödsmässa. Så varför inte?
Och så tar man med mamma upp på scenen på slutet.
Ljuvligt.
Ja. Ja, det är inget skamlöst publikfrieri det där, inte.
Nej.
Nu har jag faktiskt dålig koll på den albanska låttiteln. Om nan faktiskt betyder mamma på albanska. Men för gör den det, då har vi ju liksom, då har han uppat. Ryssland som ju för massa år sedan skickade låten Mamma. Eftersom han har med sig sin morsa på scenen också.
Men de hade ju textat det här bidraget.
Ja.
Men också handlade inte Stefania också på något sätt om mamma?
Ja, det var en hyllning till alla krigsmödrar.
Just det, men, så var men, det.
Låten tolkades som det, men Stefania riktade sig till en mamma. Så är det.
Okej, men hörni, vi lämnar semifinal 2 då. Det var inga överraskningar där annars tycker jag. Förutom underhållningen som överraskade ännu mer med att vara ännu sämre än vad det var faktiskt i tisdags.
Va? Ja, alltså, Jenny, blev du inte glad över att frågesporten gjorde comeback igen?
Jag zonade faktiskt ut lite under frågesporten måste jag säga. Däremot så undrade jag, och det här vet jag också Tobbe att du skrev i bloggen och Markus och ni skrev i chatten också så här. Vad gör Pointer Sisters låten i Eurovision 2026?
Ja, Tobbe.
Ja, jag undrar om det var den enda låten de lyckades köpa loss på något sätt liksom. Nej, men det var så hjärndött. Men med frågesporten, jag har just jag tror att produktionen själva känner att alla zonar ut här ändå. För om jag förstått det rätt, vår fotograf reagerade på Robin, han bara: Är det samma frågor den här gången? Och så vet jag att Ann som är reporter på TT, hon hade verkligen suttit och tittat och bara: ja, några frågor är samma idag som i första semin.
Är det sant? För, nu var irriterad jag blir på att jag zonade ut nu. För det hade jag ju också upptäckt i sånt fall eftersom jag kollade ordentligt första.
Ja, men alltså det var ingen som kollade. Det var helt bizarrt. Jag försökte beskriva det i chatten att jag har aldrig varit med om ett pressrum som är så dedikerade i vissa låtar, bland annat Danmark. Och sen under frågesporten, det är ingen av alla hundratals inledande hallen som kollar på skärmarna. Ingen gjorde det i 6 minuter. Jag har aldrig sett på liknande.
Och det här undrar ju jag lite över. Här i Sverige så sågar vi ju den här underhållningen. Alla man pratar med tycker att det är skräp. Hur är det där ni är? Alltså nu är ni omgivna av journalister från alla länder i hela Europa. Vad säger folk? Är det Österrike som är nöjda typ eller?
Ja, ingen annan i alla fall. Alltså alla skakar ju bara på huvudet. Alltså det finns en, men öppningen i första semin har fått beröm. Det här liksom känslosamma där. Och sen så öppningssketchen när de sjunger Wasted Love och allting går fel, den har ändå fått liksom lite sporadiska skratt och man har varit så här: ja, men det är ändå en kul idé, det är bara det att programledarna är så dåliga, men det finns någonting i det, men i övrigt finns det ju ingen som sitter och försvarar innehållet i programmet.
Nej, det är på en nivå som den här, alltså jag får lite sådär av lyssnare och läsare att jag klagar för mycket på det här programmet, att Eurovision alltid kommer ha en viss töntfaktor, och det håller jag med om, men det är ju ingen som väntar sig att titta på Eurovision och få höra en sån här, få se en cutting edge humor eller något banbrytande mellanakt egentligen, men det måste finnas någon tanke och nivå, och det är ju lite Sverige som har förstört förväntningarna på den här tävlingen sedan 2016, när vi, om jag får säga vi, eller den svenska tv-produktionen framförallt, visade hur bra man kan göra den här showen. Malmö var samma sak efter Loreens första vinst, sådär, men så här kan man inte göra. Det känns som en total kollaps i den österrikiska produktionen. Jag tycker det känns som att de har gett upp längs vägen.
Jag har ju ganska mycket vänner och bekanta här nere som inte är från nordiska länder och som följer Eurovision med stort intresse och som konstaterar att vi trodde inte att det kunde bli värre än Wien och Österrike 2015. Men tydligen kunde det. Och schweizare, alltså det finns ju en rivalitet Schweiz-Österrike precis som mellan Sverige och Norge. Och många schweizare är så här: ja, det är som vanligt, de de kan inte slå oss i någonting eftersom de är ganska nöjda med hur det var förra året. Som vi kanske var lite kritiska till, men det fanns ju ändå saker som var helt okej då. Och de bara såhär, ja det är som vanligt, de kan inte slå sig skidor och tydligen inte i humor heller.
Skulle det kunna vara så att EBU skulle kunna ställa lite krav på produktionerna, som till exempel så här att musiken måste ha någon form av relation till Eurovision genom tiderna, eller att ja, någonting sånt. Eller det måste innehålla nostalgiska klipp, för att jag menar bara det gör ju saken lättare.
Där är Eurovision-fansen inte helt överens med dig, skulle jag säga, Jenny. Att man vill inte bara se inåt och se in i tävlingen, utan många efterlyser att man skulle vilja få någonting mera, alltså inte specifikt österrikiskt, men någonting mera lokalt. Att man vill att man skulle vilja ha vissa inslag som var någonting helt annat än att se tillbaka på Eurovision-nostalgi. Nu är det ju ett 70-årsjubileum i år. Så att jag håller med dig om det här. Jag tror att EBU vill ändå låta medlemsländerna och värdlandet bestämma över vad är det man vill visa upp.
Men samtidigt så är det så, om man vill lära sig något om Österrike, kan man kolla på ett reseprogram till exempel.
Jo. Det är du.
Ja. Men hörni, blir det bättre i finalen? Jag vet i alla fall att Lordi ska dit, Ruslana, Verka Cherduska, Alexander Rybak.
Ja, men alltså finalen kommer ju ha, det är den där mellanakten som ska fira 70 år. Det kommer väl bli någonting i alla fall. Alltså, finalen kan ju, de har ju krattat ganska bra för sig i Österrike, eftersom finalen kan ju omöjligt bli sämre än de två första kvar.
Men, och jag har fått för mig, Erika Wickman var i presscentret igår, hon ska också vara med i den mellanakten som ska fira de 70 åren. Och jag lyssnade in lite på den intervjun, men jag är inte helt säker på att jag hörde rätt. Men jag har fått för mig att de medverkande artisterna ska inte bara liksom sjunga sin egen låt, utan det kommer bli någon form av medley där man ska sjunga Eurovision hits. Tänk er alla den klassiska mellanakten i Melodifestivalen 2000, där vi hade 10 svenska mellostjärnor som sjöng ett Melodifestivalen medley av massor av låtar.
Ja, men jag tyckte att jag såg ett klipp på Insta där Lordi pratade om att det var någon som skulle sjunga Hard Rock Hallelujah.
Men,
någon annan än Lordi, ja.
Ja, det är som sagt, det är väl fortfarande så, Tobbe, att Irland och Sverige har inga representanter i det här medleyt.
Inte vad vi vet. Johnny Logan
har...
Precis. John Logan har tvärtom sagt att han har fått frågan 3 gånger att vara med i årets program på ett eller annat sätt, men har tackat nej utifrån det faktum att han representerade det irländska tv-bolaget. Det irländska tv-bolaget bojkottar tävlingen i år, och då ska han inte vara den som den som går emot det.
Okej, vi håller tummarna för en bättre final helt enkelt. Nu ska vi prata om Big Four, för de har vi knappt pratat om i de här 2 avsnitten som vi har gjort så här långt. Kanske inte de roligaste låtarna att prata om, men vi måste ändå nämna Tyskland, Italien, Frankrike och Storbritannien. Vi har dock sagt att Storbritannien liksom utmanar de sista platsen.
Det har vi sagt och det står jag fast vid.
Ja, det är som jag sa till Tobbe igår, att det här får ju Dustin the Turkey och känna som ett geni när man ser det där. Men jag måste ändå ge Storbritannien ett plus för rekvisitan. Ludna dataskärmar. Det har ju ändå någonting.
Det har någonting, ja.
Ja, men den stora frågan med Storbritannien är väl kanske snarare om blir det en dubbelnolla eller kommer de få några poäng? En dubbelnolla går i Eurovision-världen under namnet a double bagel eller en nothing burger. Jättekonstiga uttryck som jag inte fattar någonting av. Men det innebär ju att du får noll både från jurygrupperna och tittarna. Det finns en risk.
Nothing burger, det kommer jag använda i finalen.
Jag tyckte ändå att bageln var rolig. Double bagel var också rolig, tycker jag. Men hörni, Tyskland, de försöker ju vara jätteeldiga och naked och allt möjligt.
Och så har de fått startnummer 2. Det trodde jag inte.
Men de kommer ju ändå komma högre upp än Storbritannien.
Ja, typ på platsen ovanför. Det är sist kanske. Nej, men det där, det är ju bara en löjlig repris av Fuego Cyperns bidrag. Ganska exakt. Ja, det är Tyskland.
Nej, vi behöver inte säga så mycket mer om det.
Det kommer så här då. Det kommer skjutas bland många sugna tittare och brandlarm över Europa under det där framträdandet. Och ingen kommer rösta på det ändå.
Nej. Men något som jag faktiskt tror att folk kommer rösta på är Italien.
Ja, ja. Sal da Vinci.
Ja, vilken otrolig liten mysgubbe som är så italiensk. Och låten är så italiensk. Och du vet, folk ska gifta sig i bakgrunden. Och
det är ju nästan parodiskt.
Ja, alltså, verkligen.
Det är precis lika omodernt som Pointer Sisters.
Ja, det är det.
Men det är lite så, jag och Tobbe har skrattat åt det där hela veckan, att det är lite så grann som Sverige skulle skicka på Kikki Bettan Lotta eller Lasse Holm till tävlingen 2026.
Ja, det är det verkligen.
Men det kommer få röster. Alltså jag är ju barnsligt förtjust i den här Italo-discon. Alltså speciellt refrängen.
Ja, ja men alltså man, och vet du vad, man blir glad.
Jo, man blir glad av det. Det är ett oemotståndligt slisk.
Ja, men sen också den som verkligen är favorittippad är ju Frankrike.
Satan vad hon sjunger.
Ja, alltså det är ju man kan säga om man vill. Jag och många som följer chatten börjar ju bli otroligt less på alla de här, att man ska slänga in operatoner i sina bidrag. Men Frankrike, det är fascinerande när vi såg Frankrikes första genrep med den här fantastiska 17-åringen. I början då tycker man att usch, det här är värre än Österrikes vinnarlåt. Och så ju längre bidraget pågår, ju mer imponerad blir man. Det är ju liksom, jag skulle säga att det är finalens bästa idrottsprestation. Skit i låten, men hon sjunger ju verkligen skiten ur den.
Det är ju jättemycket Rosalía. Det är dessutom Rosalías Berghain-framträdande från Brit Award som man tittar på, liksom hennes scenkläder och hela framträdandet. Men jag tror att jurygrupperna kommer att äta det här med sked, men vill tv-tittarna ha ytterligare en opera-influerad vinnarlåt?
Jag hoppas verkligen inte det. Nej, jag hoppas verkligen inte det, med tanke också på att vi fick se en mellanakt igår med JJ där det var ännu mer operapop. Alltså jag klarar inte av det. Ja, visst, jag tycker att hon sjunger jättebra i Frankrike, men låten gör 0,0 för mig. Ingenting. Ja,
jag
brukar gilla Frankrike, men det här, nej. Det går inte.
Jag håller med dig, men alltså det är en imponerande sånginsats. Det är inget annat. Det är bara Rosalía som får göra den där stilen. Det är ingen annan. Alla andra är ju
det här. Knappt det. Men i alla fall, nu går vi vidare. Vi kommer att titta nu på La Grande Finale av Eurovision Song Contest i Vienna, Österrike. Låt oss hoppas att Österrike aldrig vinner igen i när framtid.
Jenny, var det där ditt försök till ett tysk accent?
Nej, det var bara att jag pratade någonting konstigt. Förlåt, ja. Det var verkligen inte anspelan på någonting.
Hennes försök till olika dialekter var lika förvirrade som Maltas musikgenre i tävlingen.
Ja. Men det konstiga med Malta, förlåt, det är att det är den låt vars YouTube-klipp från gårdagens semifinal har gått allra bäst.
Va?
Ja, Malta.
Ah, det är Malta. Så konstigt.
Det är jättekonstigt.
Det är det jag sagt hela tiden, hela den här veckan. Den här finalen kan ju bli helt knasig.
Alltså, det är jättekul ju.
Ja. Mina konspirationsteorier är ju... Malta har ju traditionellt använt delar av sin marknadsföringsbudget för att sänka sina odds, för att pumpa in pengar hos spelbolagen så att de ska komma högre upp i oddslistan. Det vet vi att de har gjort förut. Så att jag var tvungen att fråga, liksom, går det att köpa YouTube-streams sådär? Och de som jag har pratat med, de var såhär, nej, alltså det är klart att, men inte i sådana mängder. Inte på det sättet, det är väldigt svårt.
Men är det så att folk mera tittar på YouTube för att kolla på framträdanden igen än att man lyssnar på det på Spotify till exempel?
Alltså, Spotify är stort i vissa länder, medan YouTube är mer, finns överallt.
Ja. Jo, jag vet. Jag tänkte mera streaming, alltså så att man lyssnar streams istället för att kolla på framträdandet. Okej, men hörni, nu pratar vi om finalen. Danmark är alltså först ut. Sverige är plats 20. Ska vi prata lite om Sverige?
Ja, det kan vi göra. Det är ett jättebra startnummer, men det börjar se lite bistert ut för Felicia. Spelbolagen, den här oddslistan som vi tittar på, till exempel, spelbolagen kan ibland ha jättefel, men det händer inte särskilt ofta i hur de placerar, vilken del av finalfältet de placerar bidraget i. De underskattade Marcus Martinus lite, och det enda vi i Sverige, om man håller på Felicia, får hoppas på i finalen, det är att hon är just underskattad, för att Tobbe, vars ligger hon nu? Hon faller djupt.
Nu kollade jag, nu ligger hon 14.
Ja, och nyss låg hon 15. Ja. Så att det har liksom, hon hoppar upp och ner där. Det man kan säga om startordningen, det är ju att det känns lite grann som ett, vi vet att vi gav er en skitplacering i semifinalen som startnummer 2, så därför får ni här startnummer 20. Och inte bara startnummer 20, utan hon går på direkt efter Litauen, som ju har den här operaballaden med spansk titel där han sjunger på 6 språk. Felicia kommer verkligen bryta av efter det. Och dessutom, om Felicias röst bara håller, så har hon ju levererat väldigt bra, och hon sjunger ju väldigt bra. Efter Sverige kommer Cypern, som, ja, jag har ju redan tjatat om det, hon sjunger ju sämre än Meira Omar, eller man har åtminstone inte lyckats maskera hennes röst som man gjorde med Meira Omars liksom.
Nej, och sen är det så här som Tobbe har tjatat om, det är ju en satsning det här, Felicia, det är ju en risktagning i det här sammanhanget, att skicka en artist som ingen känner till, som gömmer ansiktet bakom en mask eller ett par stora solbriller. Det är en risktagning att skicka ett vrålsnyggt nummer och ganska modernt scennummer som är mer mörkt och coolt än publikfriande. Som sagt, Albanien, jämför det här med Italiens bidrag. Och det är... Det kan också slå det här att det är flera länder som bojkottar tävlingen i år, som traditionellt sett brukar ge Sverige och de nordiska länder höga betyg, så att röstsystemet eller röstvindarna drar ju åt österut. Så det kommer bli svårt. Man får nog göra som de gör i Finland. Sänka förväntningarna. Nej, alltså när det gäller den finska livssynen, inte synen på bidraget, det finska bidraget. Ja.
Men vi pratade ju en hel del om det här i förra avsnittet, om att, som du sa Marcus, numret är mörkt och att hon har sin mask på sig. Borde hon, vad av det vi ser nu, att folk liksom bara, man ser henne inte, vi tänker på covid, borde hon ha skippat masken innan hon åkte ner till Eurovision?
Så här i efterhand så hade det allra bästa varit om hon hade... gjort den dramatiska effekten och slitit av sig masken under mellofinalen, för då hade det varit borta och då hade masken inte varit en grej här. Det hade underlättat väldigt mycket, men det finns ingen liksom, det fanns ingen effekt av att ta av masken mellan Mello och Eurovision liksom, så. Och här så kommer hon nu, hon är ett fenomen i Sverige, Sverige har röstat fram ett fenomen. Och det där har ju du och jag tjatat om igen nu i våra specialpoddar av Slagerkoll, att, och även i den här podden såklart, att fenomen, det är väldigt svårt att översätta lokala fenomen till internationella fenomen.
Jag måste också säga att hon är orättvist lågt tippad, tycker jag. Alltså, nu är ju den här tävlingen som det är, men jag tycker att hon förtjänar ju hamna någonstans mellan 8 och 13. Alltså...
Ja, men, och jag säger att hon, alltså jag tycker att Sverige förtjänar plats 10, eller liksom med topp 10. Men ja, blir hon 14 då ser det ut så.
I min värld så är hon topp 5 faktiskt av det här årets bidrag.
Ja, men så, ja, men ja, jo, absolut, så det kan man ju säga, men alltså topp 10 skulle
jag. Ja, men topp 10, men jag håller verkligen tummarna för det. Jag försöker ha lagom förväntningar ändå. Mm. Men hörni, de stora favoriterna, Finland går ut på plats nummer 17.
Det där skojade jag och Tobbe om igår när vi satt och väntade på startordningen, att jag vet inte, vi sa båda två att nej, vi tror det var producer choice, va, Finland, Tobbe.
Ja, jag tror det.
Ja, det var, ja, det var producer's choice. Och då sa vi direkt att ja, det blir 16 eller 17. De vågar ju inte sätta dem ännu senare i sändningen. Liksom. 16 och 17 är ett jättebra startnummer.
Dessutom, 17 är samma startnummer som Lordi hade 2006.
Perfekt.
Det är som upplagt för att kommentatorerna ska säga det. Och Finland har bara vunnit en gång tidigare. Det är för exakt 20 år sedan. Och som av en händelse så var det också från startnummer 17. Och det här är de stora favorit, bla 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 bla. Dessutom så ligger Finland direkt efter Moldavien. Moldavien har ju visat sig vara den stora, stora publikfriaren i arenan. Det bygger ju upp stämningen, så att stämningen kommer liksom vara, den kommer vara elektrisk inför Finland. Och sen så kommer det här dramatiska numret. Och sen man bygger upp förväntningarna så, och sen efter så kommer Polen, va? Och då tar man ju direkt ner hela stämningen, så att man lämnas med, för Polens den här liksom ganska gapiga balladen, man lämnas med den här dramatiska känslan ner i något annat direkt efter. Så att det är liksom, ja men, ja, här har man bäddat för att Finland ändå ska kunna vinna.
Ja, vi håller ju tummarna för det helt enkelt, eftersom vi alla hejar på Finland. Men hörni, det som också var en jättestor grej i semifinal nummer 2 är ju Australien med Delta Goodrem. Marcus, det här är en favoritlåt, eller hur? Hörde du min ironi? Nej, det gjorde du inte.
Nej, men alltså det här är helt, för mig är det här helt obegripligt. Låt mig utveckla det här. Den där låten är så dammig som man får torrhosta. Alltså det är, tankarna till gamla låtar med Sarah Dawn Finer och Charlotte Perrelli ska inte hända i min värld 2026. Men hon sjunger fantastiskt bra. Och så har de gjort det sånt där klassiskt här, ståtligt gammaldags Eurovision-nummer där man till och med åker hiss på slutet och klätt pianon i guld. Alltså det är så, det är en otroligt påkostad och välgjord klyschfest. Men jag personligen blir ju bara irriterad att den här kommer antagligen gå så bra som den kommer göra i finalen.
Alltså de sista 45 sekunderna av den här scenshowen, jag faller ju av stolen, för det är så otroligt effektivt. Delta sjunger också fantastiskt och hon säljer det här. Här har vi en låt som jag kanske inte hade som särskilt stor favorit innan jag kom till Eurovision, och så när jag ser henne göra det, jag baxnar, och nu gillar jag det här mycket, mycket mer än jag gjorde innan. Och de där sista 45 sekunderna, jag kan inte ta blicken från tvn. Det är så otroligt effektfullt. I förra podden, då skämtade jag ju lite så här drygkaxigt och sa att ja, men, Jonas Deltas svenska låtskrivare, du lyssnar ju säkert på den här podden, för det måste ju alla göra. Så att kom och säg hej till oss i pressrummet. Vad gjorde han igår? Jo, han letade upp oss i pressrummet och kom och snackade. Så att en shoutout till Jonas Murin som har varit med och skrivit den här låten. Jäklar vilket jobb det har gjorts för att få till, ja men gifta ihop låten med rätt staging och hur Delta levererar det. Men
nu vågar inte jag säga någonting om det här eftersom han lyssnar på podden.
Du får säga precis vad du vill, men jag vill säga en sak till. Hon har startnummer 8 i finalen. Och det är liksom, som sagt, vinnare har man inte haft tidigare 9 på väldigt länge. Så att kanske gick hon ändå inte så bra i semifinalen som förväntat. Och vi får inte glömma bort att det finns ganska många som inte röstar på Australien. Alltså Australien är, de har inga vänner alls i den här tävlingen.
Nej.
Nej.
Ja, men kommer de någonsin kunna vinna? För de kommer ju inte vinna med den här låten. Den är alldeles för dålig för att de skulle vinna. Jag är precis på Marcus sida här. Och tyvärr så är det så att det här numret, det ger mig ingenting. Jag bara, hon åker upp på en hiss. Det kommer lite glitter. Det kommer lite, nej, det går inte.
Jag håller fullständigt med föregående talare i detta. Det här är en av de unika tillfällena där jag inte blir mer imponerad av låten när jag ser framträdandet, även om slutet av numret är otroligt ståtligt. Men Jenny, du ska höra reaktionerna här i pressrummet och i arenan.
När men jag hör ju.
Ja, men alltså du vet, det är helt löjligt. Jag vill bara åka hem.
Men vet du vad? Det som har slagit mig nu de här senaste åren när vi har gjort den här podden. Ni är på plats där nere. Jag sitter hemma och tittar. Man sitter och kollar på oddslistan. Man lyssnar på jublet i arenan och tar det för att vara någon form av sanning i hur folk kommer rösta och hur tävlingen ska sluta. För du vet, jag kommer ihåg någon gång när Spanien fick jubel. Alltså du vet, det var den här blonda äldre kvinnan, Tobbe, som du älskade så mycket.
Ja, låt en sorra.
Just det.
Nebulosa heter den.
Alltså jublet i arenan när hon hade kört den här. Jag bara, okej, nej, men Spanien kommer ju komma tvåa här, så att jag och liksom tippade. Och så kom den inte alls i närheten, därför att du lyssnar så mycket på publiken och deras reaktioner och glömmer bort att, nej men vet du vad, det sitter ju någon i Bulgarien eller i Rumänien som inte alls röstar på det här. Alltså du vet, så det där måste man ibland bara intala sig själv att visst, ja, det jublas åt Australien. Men de kommer förmodligen inte hamna tvåa som det ser ut nu på oddslistan.
Nej. Förra året så fick ju Erika Wickman och Finland det högsta jublet i arenan. En jättestor fanfavorit. Men det är inte i huvudsak Eurovision-fansen som röstar i finalen. Hon slutade ju på 11:e plats om jag inte minns fel.
Så var det nog. Men hörni, är det någon mer nu i finalen som ni vill prata om runt startordningen och sådär?
Tjeckien,
ja. Kom ju på nummer plats 11 får de.
Precis, och det alltså både Tjeckien och Australien hade blivit lottade till första halvan. Och här vill jag ju då tolka det som att Tjeckien kanske fick fler röster än vad Australien fick, eftersom man placerar eller fick högre poäng liksom, eftersom han har start nummer 11. Det är nästan så sent det går att vara i första halvan. Jag lyfter ett finger för den.
Ja, och sen, jag kan bara notera att på oddslistan så kryper Rumänien högre och högre. Ja. Alltså, stryplåten går högre bland spelbolagen i alla fall. Och det är också för mig. Man kan säga så här att Smash Into Pieces skulle inte ha slagit Rumänien i år.
Och medan vi sitter här och pratar så har Sverige klättrat upp till 13:e plats på oddslistan.
Men ni ser det!
Alltså från 15:e till 13:e på att vi har suttit och pratat i 40 minuter.
Good news!
Vi hoppas på en 9:e plats.
Ja. Hörrni, är det någonting mer ni vill säga om låtar, finalen eller någonting annat? För annars är det dags för mail.
Kör!
Tack för alla mejl som ni skickar in. Alltid lika härligt att få mejl dagen efter vi har gjort avsnitt, eller typ en timme efter vi har gjort avsnitt. Underbart. Men jag ska börja med att be om ursäkt, för ibland så tänker man att alla som lyssnar på oss är med i alla svängar och turer och läser lika mycket som vi gör. Men så kommer ett mejl och då inser man att oj, ja, vi borde kanske ha gett mer bakgrund och förklarat. Så, here goes. Hej, jag lyssnade på Schlagerkoll idag och fick höra någonting om att Benjamin Netanyahu är involverad i att det går så bra för Israel och de senaste åren. Förstod inte riktigt och har aldrig hört talas om detta. Vill gärna ha en förklaring, för det här är väldigt intressant. Vill också ha källa på det här. Nämndes mer än en gång att Israels framgång inte handlade om att de är duktiga utan typ någon muta. Vill gärna få detta förklarat, med vänlig hälsning Annika.
Då ska vi vara väldigt tydliga. Det finns ingenting som handlar om mutor. Det finns ingenting som handlar om köpta röster. Det finns ingenting som tyder på att man har använt röstningsrobotar, bottar, för att skrapa telefonröster. Men New York Times publicerade i början av veckan en granskning där de visar att israeliska myndigheter, inklusive Benjamin Netanyahus eget propagandaorgan, har pumpat in mångmiljonbelopp de senaste åren i kampanjer, i marknadsföring och framförallt då röstningskampanjer för att uppmana till maximerat stödröstande. Det är det här handlar om. Dessutom så visade New York Times granskning att så få som några hundra personer skulle kunna, några hundra personer som maxröstar på Israel skulle kunna ge 12 poängare i princip vilket land i Europa som helst. Och det där, det är så att det är mycket färre än några hundra personer. För New York Times hade räknat på att man röstade max antal gånger i sin mobiltelefon. Men så får man inte glömma bort att man också kan rösta via sina kreditkort, via den fasta telefonen och så vidare. Så att det går att samla in mycket fler röster än bara maxrösterna i en på ett röstligt sätt.
Nej, och det gör ju det vi menar är att röstsystemet i, som EBU har satt i den här tävlingen i fjol eller tidigare och i år, är lite för lätt att manipulera, eller det är lite för lätt att utnyttja i politiska syften. Och det är därför till exempel jag inte kan riktigt lita på Israels framgångar i de senaste åren i tävlingen efter Gaza-kriget tyvärr började. Och sen är det också så att vi vet i våra sociala flöden att de som gillar Israel av politiska skäl, de ligger ofta på högerkanten, de uppmanar innan tävlingarna börjat, innan de typ har sett framträdandet, att rösta på Israel, rösta 10 gånger på Israel. Så har det varit varje år, och det ger en effekt, eftersom Israel får en folkopinion bakom sig som nästan inget annat bidrag har i tävlingen på grund av det här röstsystemet. Det är det vi pratar om här. Och jag menar ju att till exempel Israels bidrag i år, det är en bra låt, han sjunger jättebra. Men den skulle aldrig varit så favorittippad hos oss eller hos spelbolagen om inte de här förutsättningarna fanns. Fattar ni vad jag menar?
Ja, absolut. Jag bara undrar så här, tror ni att det här nu kan få, alltså nu vet vi inte hur det slutar i helgen. Men om det återigen blir så att Israel får högsta tittarrösterna, kanske första eller andra tittarrösterna, tror ni att det kommer på riktigt få några konsekvenser för tävlingen, alltså framåt? Alltså säg nu att Finland ändå vinner då, att det inte är Israel, för att om Israel vinner, det är en helt annan diskussion. Men tror ni på riktigt, alltså liksom hur mycket kan Israel göra utan att diskas?
Amen, och här är det ju då så här att EBU står fast vid att de hävdar att röstningen har gått rätt till. De ser inget som tyder på röstmanipulation. Men det är ju också så att de har inget sätt att se om samma person har röstat via mobilen och via 3 kreditkort. Och de vägrar att gå ut med fullständiga röstningssiffror. De säger att de flesta som röstar i Eurovision sprider sina röster. Ja, fast de säger ingenting om de som maxröstar på ett land, vilka länder maxröstar de då på. Så att det är väldigt, väldigt luddigt. Jag är inte så säker på att Eurovision, att EBU och EBUs medlemmar orkar ett år till av bråk. Av interna gräl. Det kan vara så att man är så trött på det, så man bara, ja, vi kommer ändå inte få någon ordning på det här, och så låter man det vara. Men vi ska inte räkna med att det blir ännu mera. Ja, men vi ska inte räkna med att det kommer vidtas några åtgärder eller så om Israel kommer tvåa, utan EBU kommer säga röstningen gick rätt till, punkt. Igen, och sen så beror det på om både de avhoppande 5 länderna, men fler länder börjar ställa frågor, börjar ifrågasätta, börjar kräva mer detaljerade svar.
Nej, jag tror inte, alltså om Israel vinner så då är vi på på en plats som är lite svår att analysera just nu. Men om de blir 2 eller 3 eller 4 eller något sånt där, så kommer det nog vara ganska mycket status quo, tror jag. Sen är det ju så här också, det, den här taktiken som är så tydlig från Israels håll och deras supportrar, att så att jag tänkte på den veckan, alltså att alla jurygrupper, de flesta är ju medvetna om det och de kommer ju ta hänsyn till de här politiska kampanjer när de lägger sina poäng. Eller flera av dem kommer göra det. Och sen jurygrupperna igen. Om de ska följa sina kriterier så har de många andra bidrag att lyfta fram i år på grund av till exempel originalitet än vad Israel har. Så jag skulle bli mycket förvånad om Israel går starkt hos juryn i år. Men jag skulle bli lika förvånad om de inte tar hem tittarnas röster. Det skulle vara den stora skrällen om ett annat land vann the public vote på lördag.
Då så går vi vidare med nästa mejl. Hej, är det samma personer som sitter i juryn på semifinalen och på finalen? Med vänliga hälsningar, Maria.
Ja.
Det hade varit lite jobbigt, va, annars?
Ja, alltså det blir för bökigt. Och så behöver man liksom, det måste finnas en stringens i att den jury som har röstat låta vidare till finalen också får bedöma dem i finalen.
Då kommer det sista mejlet. Det är så här att många av de mejlen som jag har fått in har handlat ungefär om samma sak. Om Felicias chanser för att hon rasar på oddsen med masken och så vidare. Det har vi redan pratat om. Och så har det kommit jättemycket frågor om Israel. Så här kommer sista mejlet nu. Hej bästa slagerkoll. Mellanakterna i Eurovision är ju lite av ett sorgebarn så länge Sverige inte håller i tävlingen. Första semen var inget undantag. Men tror ni att ha en mellanakt som The Grey People från 2016 hade kunnat göras idag? Eller hade det ansetts vara för politiskt? Och vilken är er favorit mellanakt genom tiderna? Ert största fan, Diggan.
Ja, men Grey People, det var ju det här dansnumret 2016 i Stockholm som handlade om migration, om den stora flyktingkrisen. Jag tror att ja, jag tror att det hade gått att göra. Det beror på vilket land som hade arrangerat och hur man hade motiverat det. Men EBU är ju måna om att man ska framstå som liksom en, alltså vad säger man, humanitär, alltså man ska vara opolitiska, men man ska liksom, mänskliga rättigheter är viktigt. Det är viktigt för EBU att framstå som att mänskliga rättigheter är viktigt. Och därför skulle man kunna göra en sån, men man hade behövt rama in den, sätta den i en kontext som gjorde att det inte ansågs politiskt.
Kommer ni ihåg, alltså vet ni vad, jag brukar ganska snabbt glömma bort mellanakter, och förutom att jag vet att det som Sverige har gjort har varit jättebra, så jag har liksom inte kommit ihåg så mycket.
Nej, men det är ju, alltså jag älskar ju fortfarande Swedish Smörgåsbord från, som Petra gjorde 2013, och sen så flera av de mellanakter som Måns och Petra gjorde 2016, bland annat den här Love Love Peace Peace.
Just det.
Ja, men alltså det är svårt att inte nämna Love Love Peace Peace. Det var där det hände någonting. Det där höjde ju Sverige nivån på mellanakter och humor i tävlingen med flera meter. Och varför jag kan ha glömt någon annan mellanakt som är ännu bättre, men den var så jag minns bara reaktionen när man såg den första gången i pressrummet, och jag, framförallt glädjen hos Eurovision fansen över att få uppleva det. Det har inte slagit sedan dess.
Var det inte rätt OK i Liverpool när Graham Norton var programledare?
Jo.
Inte att mellanakterna, jag bara kom att tänka på hela showen. Var det inte rätt bra?
Och det, så det fanns något där som var helt okej, okay. Ja.
Det var något som var helt okej. Åh, gud. Ah, okej, det är bara Sverige som kan arrangera den här tävlingen. Vi har sagt det många, många gånger för. Okej, tack snälla för alla mejl som ni skickar in. Fortsätt skicka in, eller hur, Tobbe?
Ja, till slagerkollet@aftonbladet.se.
Nu ska vi tippa.
Ah,
ja, ni har ju själva bett att vi ska tippa topp 5.
Ja.
Vad tror du?
Vänta nu.
Ja, vi kan ta en liten paus här, för att jag måste kolla vilka som är med. Det här är ju så jävla svårt. Okej, varsågod Tobbe, du får börja.
Ja, jag tippar ju ganska långt från oddslistan i en del här. Men jag tror att Finland vinner. Sen har vi Israel på andra plats. Sen får vi Tjeckien på tredje plats, Bulgarien på fjärde plats och Italien blir den Big Five-låt, Big Four-låt som letar sig in i topp five, topp fem. Ja, och på sista plats säger jag att det blir Storbritannien som får dubbel nolla.
Marcus, vill du?
Ja, men åh, vad fan ska jag tippa då? Nu ska vi säga. Jag tror Finland vinner. Jag tror Israel blir tvåa. Jag tror att... Oh, gud, vad svårt. Ja, men jag säger väl Australien trea då. Och Grekland fyra. Och Bulgarien femma.
Titta, där fick vi in Grekland. Vi har inte pratat om Grekland, men det är väl
intressant. Ja, men alltså, jag kommer inte tippa så här i tidningen efter genrepet ikväll. Men skitsamma.
Men vem kommer sist då?
Storbritannien.
Okej, okay, jag tror att Finland vinner, Israel är tvåa, Kroatien kommer trea, Bulgarien fyra och sen så vill jag ge lite kärlek till Danmark så jag tror att de får komma femma. Jag tror att Storbritannien också hamnar sist. Så här kommer vi inte alls tippa på lördag.
Nej.
Ja, alltså jag vill bara säga återigen, så här kommer inte jag tippa på sajten ikväll efter genrepet, men så skitsamma.
Jag vill kasta in att Belgiens fruktansvärda låt gärna får komma sist. Men eftersom den har röstats vidare till final så tror jag att den får någon poäng och klarar sig från sista platsen i final.
Ja, den ligger ändå näst sist på oddslistan just nu. Ja, okej. Okay. Vad spännande ja, men, det ska bli. Det kommer bli en otrolig final.
Ja, och det är lite så nu på förhand om de som lyssnar tycker att vi låter lite vankelmodiga. Ja, Finland är stor favorit. Sen känns det som att det är 17 bidrag som har chans på topp 10. Alltså det är otroligt svårt i år.
Och det som händer i bubblan nu kring Finland, det är att alla här försöker att identifiera vem är det som vinner istället för Finland. För Finland, nej, alla har ju sett det där numret nu och nu är man väl lite trött på det. Och det finns väl ingenting som, nej men det, nej Finland kan ju inte vinna. Och så försöker man liksom motivera varför någon annan ska vinna. Men det är inte så tydligt vem den där andra skulle vara. Och i sådana här fall, då brukar det faktiskt bli så att förhandsfavoriten, den stora snackisen, den är den som tar hem det. Så länge det är en låt som kan funka både hos jury och tv-tittare. Och det är vad leken hejten är, säger jag.
Vet ni vad? Jag måste bara nämna Moldavien också. För de har vi inte pratat om på hela avsnittet. Och det här är ändå Moldavien-sekten det här.
Ja.
Ja, det var kul att du nämnde Moldavien. För att det är ju
högkvalitativ
en av de värsta återanvändningarna av Beach Boys värdelösa låt Kokomo jag har hört i den här tävlingens historia. Men jag medger att de är skojiga att titta på.
Bra, det vi vill ha.
Ja, jag tror att de är underskattade hos spelbolagen att de kommer komma topp 10 och kanske till och med 7. Men Moldavien 2022, det här kollade jag upp. 2022 så kom Moldaviens stubbsidubb. De var tvåa hos tittarröstarna efter Ukraina, men var bara på 21 plats av jurygrupperna, och det gjorde att de slutade 7 totalt sett. Så därför har jag plockat bort Moldavien från topp 5, för jag tror att på samma sätt nu, de kommer inte komma riktigt så högt hos tittarna, och de kommer inte komma väldigt mycket bättre hos jurygrupperna. Så topp 10 men inte topp 5. Och jag vill påpeka att jag faktiskt pratade om Moldavien som den stora publikfriaren i startnummer före Finland.
Det gjorde du, bra. Åh, tur att vi ändå hade nämnt dem.
Men jag tror att vi var ju så förvånade 2022 i Turin att Stubbis Dubb fick näst flest röster av tittarna.
Så var det. Mm. Ha, är vi klara för idag?
Ja, ja. Vi måste släppa iväg Tobbe. Han står och frustar i sitt hotellrum.
Ja, det gör jag faktiskt. Jag ska gå och ställa mig och köa.
Då säger vi ju tack för idag. Vi kommer med ett nytt avsnitt på söndag. Häng med Tobbe i bloggen, Marcus för chatten, och så hörs vi helt enkelt. Nu säger Marcus Larsson, Tobbe Ek och Jenny Ågren. Tack och hej!
Heja Finland!
Heja Sovi! Tjomi Finland! Tjomi tjomi!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.